Framtidens e-handel. Sveriges ledande podcast inom e-handel sponsras denna vecka av Juni. Januari kan vara en särskilt knepig tid när det kommer till kassaflöde. Stora investeringar i lager och annonser förra kvartalet innebär mindre likviditet och mindre tillgängliga medel för att driva tillväxten 2024. Men det behöver inte vara så. Upptäck Juni, den svenska neobanken byggd för e-handel. Med ett Juni-konto kan du få tillgång till snabb och flexibel finansiering för dina media- och varulagerfakturor. Så du får mer tid att skala kampanjer och fokusera på tillväxt utan att påverka kassaflödet. Är du redo att förlänga din runway 2024? Läs mer på juni.co.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata om logistik, det vill säga hur man går tillväga för att hitta effektiva logistiska flöden och vilka flöden som passar vilka aktörer. Till det här har jag bjudit in en expert som har jobbat med det här som konsult men också som interim vd på Bonver. Varmt välkommen till podden, My Westberg!
Tack så mycket!
Hur är läget, My?
Strålande!
Vilket jäkla intro. Hur har din morgon varit hittills?
Den har varit faktiskt helt magisk. För det första så kom inget barn över natt. Så det var väldigt trevligt. De brukar alltid ligga en eller två barn i sängen. Så jag sovit väldigt gott. Gick upp, haft en lugn skön morgon. Cyklade till tåget, tog tåget. Promenerat hit. Lite för kallt. Men mycket trevligt.
Och det känns som att det är ordning på torpet. Du var här 2 minuter innan vi hade bestämt. Liksom, ja. Du kom inte för tidigt, du kom inte för sent. Utan du har liksom koll på grejerna som händer.
Ja, det var verkligen.
Och det här måste ju vara så när man jobbar med logistik. Alltså det handlar om de här miniprocesserna. Att hela tiden förbättra och effektivisera de här små sakerna.
Jajamän.
Har du alltid varit så här?
Ja, jag tror det.
Men berätta lite, för jag fick ju en present av dig när du kom hit. Du har ju liksom en relation, en privat relation med logistik.
Ja, jag är ju då uppväxt i ett familjeägt företag, eller familjeföretag, där min mamma designade och tillverkade heminredningsprodukter. Och det du fick var en disktrasa med tryck på. Och men sen jag var pytteliten så har vi liksom sprungit och hjälpt mamma, och vi fyra systrar. Så jag berättade just att hon tryckte på disktrasan och vi sprang med disktrasorna liksom för att få dem att torka. Och efter gymnasiet då hade det där företaget växt från våran källare till produktion i Uppsala och leverantörer och försäljning i hela världen. Och det var ju jättekul. Så då jobbade jag där ett år efter gymnasiet och då förstod jag ännu mer det här med logistiken. För då tyckte jag var dels väldigt spännande för att min mamma kunde klippa ut tygbitar för att göra handdukar. Ja, vad heter det? Grytlappar och allt möjligt. För att få jättelite spill, medan våra anställda kanske fick lite mer spill. Och på lagret var också sådär, vi plockade order själv. Var ska produkterna vara för att det ska bli effektivt? Var ska kassakon vara? Varför tar det 10 gånger snabbare för mig att plocka än vad det tar för min syrra? Och så tvärtom. Så att då började jag förstå att det här är ju svinkula frågor och då började jag plugga det.
Varför var syrran seg på att plocka?
Nej, jag vet inte. Hon hade väl inte varit där lika många timmar som jag, antar jag.
Och den här närheten till entreprenörskapet som barn, vad gör den med barn?
Den gör att man förstår att vardagen ska vara jäkligt nice. Man ska älska sitt jobb, vilket både min mamma och pappa alltid har gjort. Och jag tror det är det. Liksom, ingenting är omöjligt. Vi har verkligen blivit indrillade med att plugga en sak, men din drivkraft och vilja framåt, det är det viktigaste. Så att det har liksom fått en att förstå att okej, alla små hinder eller fel på prov eller whatever, det gör inte så mycket. För att om man vill någonting så når man det.
Och entreprenörer blir ju liksom lite avtrubbade kring problem. För problemen kan ju vara så jäkla stora så man kan få en batch av 600 000 disktrasor som är feltryckta. Liksom. Ja. Och så bara, vi får väl lösa det här också. Ja.
Precis. Så blir det ju.
Ja, men så spännande. Och du har ju varit managementkonsult inom logistik från 2016 till 2023. Mm-hmm. Först var du på OF, väl? Ja. Mm-hmm. Och sen så var du på, vad heter det?
Centigo,
ja, just det. Ja. Och sen 2023 så är du väl på Bonver. Och nu så är du interim vd på Bonver. Och Bonver är ju en 3PL. Berätta lite om Bonver.
Bonver Logistics började sin resa 1989. Och då var man distributör för film, alltså VHS-kassetter och DVD-er. Och vi distribuerade då film till hela Norden och skickade över, jag tror, 60 miljoner filmer om året. Så det var ju gigantisk logistikapparat. Sverige fattade verkligen grejer med att se på film hemma. Och vi fattade verkligen grejer med Pirate Bay. Så när den kom och man började kunna ladda ner filmer själv, så dök ju businessen ganska kraftigt. Då förstod man ju så, okej, hur gör vi nu? Det var ju värsta entreprenörsfamiljen då, med Sherry, Sian och Jakob. Och de satt där och funderade, vad gör vi? Vi kan logistik. Ja, men bra. Vi kanske kan skeppa något annat än en film. Och då blir man en trepelare.
Men det är ju en ganska sjuk pivot att göra.
Ja.
Där man liksom har som affärsmodell att sälja och distribuera produkter, CD-skivor och så vidare. Yeah. Eller de var väl återförsäljare också?
Precis, man var distributör, så kunderna var ju då hyrfilmsställen, massa mackar och ja, dit man gick för att hyra film helt enkelt. Men också de här butikerna så där man kunde köpa. Och leverantörerna var ju Disney och alla de här coola ställena. Så ja, så det var ju väl liksom få aktörer, om man säger. Få typer ut av aktörer.
Och jag tänker att det är ganska svårt då, eller det är lätt hänt att man i stunden när man ska liksom ta sitt finger och sätta fingret på grundvärdet, ja, som businessen, exakt, innefattar, eller grundkunskapen som man har. Alltså det är lätt att gå fel, att man kanske skulle bli en, vad vet jag, återförsäljare av någonting, eller hyra ut
och fortsätta med film eller entertainment och den. Ja.
Ja, men precis. Så de pivoterade ju helt och hållet, gick in i 3PL, och ni är ju ett av Stockholms närmaste lager idag, väl?
Ja, det får man ju verkligen säga. Och garanterat det lagret som har snyggast utsikt. Är som att vi ligger på Gåshagabryggan med fantastisk havsutsikt.
Exakt, och det är det här vi ska snacka om idag. Vi ska prata om logistik. Vi ska gå igenom varenda liten miniprocess i logistik.
Jajamän.
Så kan vi diskutera hur man går tillväga för att liksom maxa effektiviteten kring dem. Men innan vi gör det så måste vi börja högst upp. Du måste berätta för oss, vad är logistik för någonting?
Ja, logistik är ju att få rätt produkt till rätt plats i rätt tid. Ganska basic. Och sen så försöker man göra det så effektivt som möjligt för så små kostnader som möjligt och så vidare och så vidare. Men alltså rätt produkt, rätt plats, rätt tid.
Och då tänker jag att liksom sen trade uppfanns, jag har ingen aning, men det kanske var 10 000 före Kristus, då började logistik. För antagligen så liksom transporterades då knivar från A till B, och det skulle komma fram i tid, och det fanns förväntningar hos köpare och säljare och så vidare.
Ja.
Så det här är ju liksom uråldrigt.
Det är det, och det sägs att liksom själva professionen logistik började vid militären, för då blev det ju väldigt liksom kritiskt om man skulle få läkemedel till de här, ja, inte vet jag, krigszonerna och mat och allting, och då började man liksom bygga upp professionen logistik.
Just det, och när vi ändå är liksom mitt i NATO-grejerna nu som är klar, så pratar man ju om liksom infrastruktur och hur man kan få logistiska flöden att funka över landsgränser, så att man kan liksom ta x kilo över den här lilla bron i någon liten stad i mitten av Sverige och så vidare.
Exakt, och det blev ju också väldigt så här tydligt när covid kom, för då var det ju läkemedelsbrist och det kom i tidningen och man bara, hur svårt kan det vara? Man bara, ja, gör det själv. Det är inte så himla lätt alla gånger, men det är det som gör det roligt.
Precis, och så har vi det här problematiken med liksom Ukraina och Ryssland, och båtarna kan inte bränna förbi där, så de måste glida runt södra Afrika, och då ädas det 2 veckor till alla transporter. Ja. Och det har ju varit på folk släppa det här med logistik.
Ja.
Kul, nu blir jag taggad på temat.
Ja. Jag är alltid taggad på temat.
Och om man ska koppla logistik då till e-handlare. Mm-hmm. Varför är logistik viktigt för e-handlare?
Alltså, förutom produkter och marknadsföring så är logistik den tredje viktigaste komponenten för en e-handlare helt enkelt. För funkar inte logistiken, dels så blir det ju sjukt dyrt. Och då är det ingen människa som vill köpa det man säljer, för det blir svindyrt. Och sen så, är man e-handlare eller om man är kund och handlar på nätet, då förväntar man ju sig snarare att det blir sjukt smidigt. Man får hem paketet dagen efter eller när det nu är, och då behöver man ha en logistik som funkar.
Och om man pratar lite logistikhistoria så tänker jag att logistik var sjukt komplext år 1998. För det fanns liksom inga effektiva flöden. Det fanns ju det här med att man fyllde ett papper och skickade iväg det som ett brev, och sen 2 veckor senare fick man produkten. Man kallades det. Det kallades
postorder.
Postorder, ja, just det. Och det fanns liksom inga flöden uppsatta tills att typ Apotea började forcera fram förutsättningarna på marknaden för att kunna leverera samma dag. Så man beställer klockan 11.23 och så får man hem grejerna typ 14.12.
Ja, det är en lyx man har om man bor i Stockholm. Jag tänkte så här, ja, men jag bor i Uppsala, jag är faktiskt lite närmare lagret, men det tog en dag till.
Exakt.
Men så kan det vara.
Ja, men precis.
Ja.
Okej, så för e-handlare så är det såklart att få hem varorna från producenten eller liksom de som äger varumärket till sitt eget lager.
Ja.
Och sen från sitt eget lager så ska produkterna hanteras såklart. Mm. För att sen kunna skickas direkt hem till slutkund. Ja. Men det tar väl inte stopp där? Jag tänker på returer.
Exakt. Ja, det onödiga köpet helt enkelt. Ja, men man måste ju kunna erbjuda, eller måste inte, men de flesta gör ju det för att ha glada kunder, en returtjänst. Och då får man ju tillbaka produkterna till lagret och behöver göra dem säljbara snabbt som tusan.
Och hur spretiga är liksom logistikmarknaden sett till hur man går tillväga? Jag tänker att det finns ju sjukt många olika tillvägagångssätt för att lösa alla de här miniproblemen som finns. Alltså pack och plock eller skicka ut till kund och så vidare. Det kan ske automatiskt, det kan ske manuellt. Alltså hur spretig är industrin?
Alltså i grunden är allt väldigt sammalika. Det handlar bara om vilken favoritverktyg man har. Det är som att tänka att man är snickare och man har en hammare med trähandtag och en med plasthandtag och en som är tunn och en som är liten, och man tycker att vissa passar bättre för vissa saker. Men i grund och botten ska man liksom hamra in spiken, så det är liksom grunden är väldigt samma lika.
Just det, men jag tänker att om man skickar möbler, alltså stora gods på pall, så skiljer sig flödet en del mot om man skickar...
Det finns ingen one size fits all på det sättet i form av verktyg. Man kan ju inte kanske stoppa in en soffa i en autostore, det har jag inte sett. För det blir liksom för stort. Man skräddarsyr verkligen ut efter vad det är för storlek, tyngd, volym och vilken förväntan som finns på logistiken.
Och autostore du nämnde är ju ett liksom automatiseringsverktyg som plockar produkterna själv och levererar det fram till personen.
Jajamän.
Vi ska gå igenom och liksom i detalj granska det här. Men innan vi gör det, alltså, det är ju också så att om man säljer kläder eller om man säljer liksom, mindre gods, så kan fortfarande, alltså grundprocessen är ju densamma, men tillvägagångssättet kan skilja sig jättemycket. Alltså, det finns ju en automationsprocess eller en automatisk process med robotar och grejer. Och sen finns det en manuell process. Alltså, kan man generalisera när man ska använda en manuell kontra en automatiserad process?
Allt som går att kontrollera och standardisera, det går ju att automatisera. Så länge det inte är några ömtåliga produkter, eller det kan man ju också fixa. Allting blir bara mer komplicerat i en automation. Allt går att automatisera så länge det går att standardisera och förutsäga, helt enkelt. Så...
Men jag tänker till exempel Bonver äger marken, som kanske drar ner på hyreskostnaden trots att man är nära stan. Kontra om man har en remote location på sitt fysiska lager. Alltså spelar såna här saker roll för de olika business casen som liksom ligger till grund för beslutsfattandet sett i automation kontra manuell hantering?
Ja, automation och placering av lager, det är två olika saker. Men absolut spelar det ju roll var någonstans man har sitt lager. Det finns ju platser i Sverige, om man tänker där, som hyran är väldigt mycket lägre än till exempel där vi är. Eller Rosersberg eller någon annanstans där många vill vara.
Just det, så varför väljer ni att vara kvar i Gåshaga till exempel?
För att, tittar man på Sverige, så de som e-handlar mest är stockholmare. Så då är vi väldigt nära till slutkunderna. Och de flesta av våra kunder, alltså e-handlarna, de befinner sig i Stockholm. Och det är också väldigt trevligt att kunna komma och besöka lagret och se, okej, hur blev den här kollisionen egentligen? Man vill ha ett litet slutprov, man vill komma och testa. En batch blev fel, då har man lätt att liksom kontrollera och kolla.
Jag fattar. Så det är också liksom lite av en prissättningsfråga, alltså beroende på hur, delvis vilken kvalitet man vill erbjuda till kunderna, för närhet innebär snabbhet, men delvis också vilket pris man är villig att betala.
Ja, det kan man ju absolut säga.
Spännande, och nu skulle jag vilja liksom djupdyka in i varje subflöde av den logistiska processen. Det första som sker är ju inköp av vara.
Yes.
Vad gör man då?
Ja, man identifierar behovet av att köpa in produkter. Och har man egen produktion så köper man in råvaror eller material, vad det nu är man ska göra. Men har man produktion någon annanstans så bestämmer man ju, okej, vi vill ha x, y, z antal produkter utav just det här sortimentet. Och så beställer man det. Och så ser man till att det fraktas till sitt lager.
Just det, och där kan man ju köpa från Kina. Yeah. Det är ganska vanligt. Inom kläder så är det också ganska vanligt för lite mer high-end brands att köpa från Portugal. Yeah. Vissa grejer produceras lokalt i Sverige, till exempel krämer och liknande. Yep. Hur skiljer sig de logistiska flöden åt beroende på vart man köper in varorna?
Ja, men det skiljer sig väldigt mycket åt. Har man nära till sin leverantör så behöver man ju oftast inte beställa så stort antal som man behöver göra om man till exempel producerar i Kina. Det tar också ofantligt mycket längre tid att transportera från Kina, vilket gör att man behöver tänka till och vara ute i god tid väldigt mycket mera jämfört med man har nära till produktionen. För då kan man beställa lite pö om pö och liksom alltid ha perfekt lagervärde om man säger, eller antal på lagret. Så det skiljer sig ju verkligen.
Och då själva transporten från produktionen kan ju ske per båt, ja, eller per flyg, eller per tåg, eller precis, per buss och så vidare. Ja. Hur ska man välja vilket fraktsätt man ska tillämpa för att få varorna till sitt lager?
Ja, det beror på hur bråttom man har, hur mycket pengar man har och hur stor volymen är, helt enkelt.
Men för e-handlare så är det ju vanligt att man kanske väljer båt helst, skulle jag gissa, från Kina.
Ja, jag skulle tro det med.
Just det. Och från Portugal så kör man kanske inte buss då, men en lastbil, I guess.
Ja. Jag tippar på det.
Och vad kan man liksom optimera, fine-tuna? Är det bara fraktsättet som avgör kostnaden för leverans från produktion till sitt lager?
Ja, både det. Men man tänker på transporter, så brukar man också titta på miljöaspekter. Man brukar titta på kostnad. Man brukar kolla på hur pålitlig chauffören är. Och sen är det tullar. Det finns väldigt många olika faktorer när det gäller transporter att ha i beakt. Men oftast är det ju priset som... För just den transporten är ju inte lika känslig för sin slutkund till exempel. Vad man väljer. Så då brukar man ta det som... oftast är billigast.
Och hur gör man med tullar då? Hur hanterar man tullar när man köper in utanför EU till Europa?
Det kan jag inte svara på. Det behöver man ha en tullexpert för. Men det är massa papper som ska fyllas i och man ska ha VAT-nummer och momsnummer och allt vad det nu heter. Det kan säkert du bättre än vad jag kan, tror jag faktiskt.
Men brukar liksom logistikpartnern eller 3PL:en hjälpa till med det? Eller måste man signa upp en separat konsultbyrå inom import?
Nej, det kan man hjälpa till med. På Bonneville Logistics så brukar vi generellt att låta bli att blanda oss in i transporten från leverantör till oss. Att historiskt sett så har det liksom varit mer gynnsamt att själva kunden äger den transporten, men alldeles oavsett så vet vi ju vad som gäller, så vi kan hjälpa till, och desto mer kan vi om last mile-transporterna.
Just det, och det är exakt det vi ska komma nu. Ja. Nu kommer vi till det roliga, det vill säga att produkterna har kommit från producenten till ert lager. Där finns ju de här gigantiska dörrarna. Ja. Precis. De här slussarna in, och liksom ju större lagret är, så finns det allt från liksom 5 sådana dörrar till 200, ja, om man kollar på ett gigantiskt lager i Tyskland. Och lastbilar kommer och går, och det är skyttetrafik, och det är liksom, det är så sjukt att saker funkar i det kaoset. Det är som en myrstack av människor som vet exakt vad de ska göra. Ja. Hur gör man en inbounding-process effektiv? Alltså från att man får lastbilen som parkerar vid ens lager tills att produkten är på hyllan.
Så först och främst så, när en kund har lagt, för oss då en kund, men när man har lagt inköpsorden, så behöver laget veta, nu har vi lagt en inköpsorder, beräknad leverans är den här dagen. Då börjar vi planera in, okej, måndagen 2 juli kommer en frakt eller en inleverans av den här storleken. Okej, då behöver vi vara exklusiva personer. När det närmar sig så får man en bekräftad ETA, alltså estimated arrival time, och då kan man ge en slottid. Och ofta när man är sådana där gigantiska, då har man ju verkligen så här stenhårda slottider. Vi är lite mer flexibla. Men alldeles oavsett så får man en tid. Man, chauffören kör in och man börjar helt enkelt ta ut alla varor från lastbilen. Och det kan gå till på lite olika sätt. I den bästa av världar så är alla saker på fina pallar. Så man bara kör in palldragaren och så bara tar man ut allting. Och det är fint och förhoppningsvis en SKU, alltså en produkt per pall. Allt är streckkodsmärkt, man kan bara ta in allting. Så är det inte alltid, utan det kan vara löslastat och då bara ligger det huller och buller med kartonger i lastbilen. Då måste man gå in dit och sätta in dem på en pall så man kan få in dem i lagret. Det tar ju ofantligt mycket mer tid. Men i alla fall, man tömmer lastbilen in till inbound-ytan eller godsmottagningsytan på lagret. Och där börjar inleveranspersonalen att kolla, vad har vi fått för något? Så då kollar man, man kollar varje låda helt enkelt. Ja, det här var den här SKU:n, okej. Den hade vi sedan innan. Då får man i sitt VMS-system, som är lagerhanteringssystemet, då får man säga, okej, sätt den här hyllan på den här pallplatsen. Och så kör man dit den. Och så lagerhålls det där. Och oftast är det på ett höglager. Och ett höglager, det är hyllor som är sjukt stora, där stora pallar får plats. Liksom ganska basic. Och kommer det nya produkter, vilket ju händer ganska ofta, så behöver man kontrollera mått och vikt så vi får in alla dimensioner. I den bästa världen så har ju liksom den informationen kommit, men vi kontrollerar allt det. Och sen så, ja, så tar man in det.
Och det första jag tänker är att spretigheten måste vara enorm.
Ja.
Alltså att vissa e-handlare har liksom stenkoll. Och där vill jag prata om best case. Alltså exakt hur du skulle vilja ha det. Men också att många andra aktörer kanske har totalt kaos.
Ja, så är det.
Alltså delvis sett i framförhållning att liksom 2 timmar innan leveransen kommer så får du ett samtal och säger att vi måste ha det här till ett dropp imorgon.
Ja.
Liksom. Men det också hur leveransen kan ske. Vad är den värsta inbounden som du upplevt någonsin?
Ja, då är det mixade lådor med mixade produkter. Då är det att man måste öppna varje låda som man får och registrera varje produkt helt enkelt.
Och vad är best case? Exakt hur skulle du vilja ha det?
Då är det en SKU per pall med streckkod på masterkartong som man bara kan... Och så säger den, det var 100 stycken av extra smål i den här. Och så trillar det in i systemet.
Och så tjoffar man upp det på hyllan och sen är det klart.
Exakt.
Men hur debiterar ni kunden då? För att ni ger ju kunden ett pris för logistik och en logistiktjänst.
Exakt.
Och jag tänker att redan här...
Så blir det jobbigt.
Precis, så tar man betalt per timme?
Ja, generellt sett så tar vi betalt per timme på inleverans.
Och hur mycket pengar finns det att spara genom att ha liksom lite ordning och reda på sina produkter?
Alltså sjukt mycket. Alltså sjukt mycket pengar.
Berätta.
Tänk er själv att ni skickar såna här worst case mixade pallar, mixade allting. Ingen ordning och reda på någon data. Ja, men då får ju vi stå där verkligen granska för att veta att okej, om vi litar på leverantörens information som vi vet är dålig, då kommer vi få skit för vi har levererat in fel saker, för det blir inte bra för någon. Det blir lagersaldo fel, kunderna kommer sälja fel saker, så det går ju inte. Så då måste vi stå där och liksom kolla allting, och då tar det ofantligt mycket tid. Så lyckas man faktiskt kravställa hos sin leverantör att det ska vara ordning och reda, om man skickar en inköpsorder till oss, så har vi ju mycket i systemet och då går det undan.
Och det där är lite av en mognadsfråga sett i bolag, men också en liksom kontrollfråga. Jag tänker att om man är lokalt present på marknaden där sakerna köps eller produceras och där man kan ta bilen en kvart för att åka till den här snabba leveransen och kolla, är det ordning och reda här?
Exakt.
Eller att man inte gör det. Det måste vara en väldigt viktig faktor som avgör huruvida man kan skapa de här effektiva flödena eller inte.
Så är det. Plus att om det kommer från en båt till exempel, så är det väldigt vanligt att sin leverans kanske är perfekt i ordningsställd hos sin leverantör. Men längs med vägen så har det varit massa stopp som har lastat om produkterna. Och då kan det ske grejer. Så då när det kommer till oss kanske det ser inte ut som när det lämnade leverantören. Och då blir det ju liksom... Ja, det är svårt att kontrollera helt enkelt, men det kan ju ske.
Och vems fel är det då? Alltså vem pekar man finger åt när det är något som är fakt?
Ja, peka finger försöker vi att inte göra. men det är ju transportören och kan man skylla på om det har blivit fel i transporten, men annars leverantören brukar det bli.
Och det är ingenting som man brukar claima och liknande?
Nej. Är saker trasiga eller inte har kommit fram ordentligt, så blir ju det liksom en process. Men oftast äger ju nu e-handlaren den. Så vi kan ju bara säga, hej, den här leveransen var åt skogen dålig. Lös det till nästa gång, tack.
Och jag har varit i flera scenarios där det har varit en ganska otydlig grej som har varit problemet. Så att liksom bevisbördan är svår.
Ja,
och exakt. Det är fukt. Alltså uppstod fukten i produktionen eller under liksom båttransporten eller under lastbilstransporten. Ja. Och det är svårt att säga vart den började och slutade. Så att säga.
Om man inte har en fuktmätare med kartongerna.
Snyggt. Så sånt där kan man hacka in om man vill och se att det är problem. Och
kostar ju en hel del. Jag vet inte om det är värt mödan. Men, men för fuktkänsliga produkter kan det ju vara värt det.
Just det. Ja, men spännande. Där får vi liksom nice tips.
Ja.
Okej, så nu är produkterna på hyllan och på lagret så pratar de om liksom, det finns stora höga hyllplan för större gods. Det finns liksom lättare hyllplan att plocka ifrån för mindre gods.
Ja.
Och sen så finns det automatiserade lösningar som man langar in det i ett autostore eller liknande.
Ja.
Och då syns inte produkterna. De är liksom inne i maskinen.
Man bara, okej, vart är de?
Ja.
De är där någonstans.
Och då kan ni bygga lagret på höjd.
Precis.
Som gör att det blir mer kostnadseffektivt per kvadratmeter.
Ja, precis. Så vi har ju då liksom höglagret. Oftast så när vi tagit emot en vara så åker det upp i höglagret och liksom är där på buffert, kan man säga, buffertlagret. Men har man en automation så kan ju, som tar mycket yta och tar mycket liksom, ja men är yteffektiv, då kan ju kanske egentligen allting åka direkt dit. För den liksom volymen äts upp i automationen. Men har man manuellt plocklager så vill man ju gärna, man vill ju ha lagom mycket på en plockslinga. För att stoppar man in hela bufferten i plockslingan, då måste man gå ofantligt långt och det blir riktigt oeffektivt. Så då brukar vi ha en påfyllnad från buffertlager till plocklagret.
Precis, så vi beställer en gång 25 pallar med kartonger.
Ja.
Och de här kartongerna kommer inte gå åt dag ett.
Nej, exakt.
Alltså tryckta kartonger liksom, med brandade och sådär.
Ja.
Och då langas de längst bak i lagret för att det inte behövs på väldigt länge.
Precis, exakt.
Makes sense. Och nu vill jag gå igenom hela plockförfarandet.
Ja.
Och det här kan ju delvis ske automatiskt men också manuellt. Kan inte du beskriva hur det manuella plockförfarandet går tillväga?
Jo, då har man allt som oftast hyllor som är lagom höga, kanske som en människa och lite till. Och ja, då har man stoppat alla produkter i de hyllorna och gör man det effektivt då, istället för att göra som vi gjorde på mammas företag, hade disktrasser lite överallt, vi lärde oss. Man ska ha högfrekvensvaror på bra stora platser. Så man behöver liksom frekvensoptimera hyllorna. Så att man har kassako-produkter på stora, lättåtkomliga hyllor, oftast i mitten för att det ska vara ergonomiskt fint att plocka dem många gånger. Så behöver man ändå hitta en balans, för man kan inte sätta alla högvolymsprodukter på samma ställe, för då blir det kö där och då blir det flaskhals i den slingan. Man behöver liksom lite fint sätta dem där lite pö om pö på hela slingan. Och nu pratar jag ju som om man redan då har en slingplock. Men redan här kan man ju backa bandet och säga okej, först måste man välja plockstrategi. Vi har oftast en slinga på Bonnier Logistics, men man kan ha zonplock. Då har man plocket indelat i olika zoner och så är personalen riktigt kungar på sin zon, så man kan sitt sortiment där. Och då ofta så åker det på en sån här konvejerbana som ser ut som på ICAs rullband. Så åker kartongerna där, orderna, och så plockar man per zon in produkterna i den. Men man kan också ha andra plockslingor. Men hur som helst, man sorterar produkterna på hyllorna och så går man helt enkelt med en eller flera order och plockar en order.
Och vem bestämmer liksom vart grejerna ska ligga? För det blir ju väldigt viktigt.
En smart nisse.
Ja, men är det här en manuell process så att någon sitter och crunchar data hela tiden för att säkerställa toppcellerna eller tillgängliga? Eller
nej,
är det en...
nej, man kan ha ett system som räknar ut åt den. Ett VMS kan jag säga. Den här produkten bör vara här på grund av den här historiken. Och är det en ny produkt som man tänker så här, oh, jäklar, den här kommer sälja, då kommer inte ett VMS kunna säga den här kommer sälja jättebra. Så då kan man liksom själv stoppa in den på ett bra ställe. Så det finns olika sätt att gå. Och har man inte ett VMS så går det ju att räkna ut alldeles utomordentligt bra på en Excel.
Just det. Och när det är ett automationsförfarande, alltså ett autostore eller höglager som också är robotar som åker upp och ner och sådär, då tjuffar man in grejerna i roboten och sen så kommer de till en själv.
Ja, precis.
Och det låter ju supersmidigt. Då tänker jag så här, alla vill ju ha det där. Men vad kostar en sån maskin?
En autostore kostar ganska mycket. Jag skulle tippa på minst 20 miljoner. Beroende på hur stor den är. En hiss, kanske, inte vet jag, mindre än hälften eller ännu mindre. Och en hiss är som ett passenosterverk som rullar. Ja, produkterna rullar på ett band liksom upp och ner. Ja, så det är ganska stor skillnad rent liksom investeringsmässigt. Och de fyller ungefär samma funktion, båda är yteffektiva.
Och efterfrågan från slutkund förändras ju hela tiden.
Mm-hmm.
Så det går liksom inte alltid att förutspå in i framtiden ju, utan man kan göra en massa antaganden baserat på liksom, ska jag ha autostore kontra höglager kontra ett manuellt lager?
Mm-hmm.
Och i det manuella lagret, vart ska vi placera alla produkterna?
Mm. Yeah.
Alltså jag tänker att det här är jättesvårt. Det blir så komplext så fort och sen förändras det plötsligt. Så måste du flytta om och sådär. Så hur ofta liksom förändrar man kontra fortsätter med den befintliga effektiviteten man har byggt upp?
När man har, jag skulle säga alltid börja, nummer ett, börja med manuellt. Det är liksom the basic och det kan till och med vara det mest effektiva. Till och med plocka med papper och penna som man tänker, oh my god, stenåldern, det är så vanligt fortfarande. Och det kan till och med vara mer effektivt än att plocka med en handskanner eller med en autostore eller vad det nu är. För att är man riktigt, kan man sitt sortiment och kan sin slinga, så går det bara av rutin. Och då är människan helt fantastisk. Så börjar med manuellt. När man känner så här, okej, nu har vi växt ur kläderna. Vi når inte högre kapacitet. Eller det blir liksom stopp. Vi måste ha en dubbelt så stor slinga som, ja, inte vet jag. När man når taket, då börjar man titta på en automation. Eller när man har så stort sortiment, så att sortimentet blir liksom drivkraften till att automatisera. Det är ju väldigt vanligt bland klädföretag att man har, dels så blir ju liksom varje storlek en SKU, och sen har man, inte vet jag, 100 stycken olika designs i sitt sortiment, och sen har man 10 olika storlekar, ja, men då blir sortimentet jättestort. Och då är det väldigt effektivt att ha det i en automation, för då behöver man inte ha en hyllplats per produkt.
Just det, så komplexitet gör egentligen, ja, att automation blir mer och mer förmånligt.
Alltså,
egentligen, ju mer komplext det är, desto förmånligare är troligtvis automation.
Ja, komplext i dess storlek så.
Just det, ja, i antal SKU. Så du tänker som,
precis,
du sa.
För en komplicerad plock till exempel kan ju vara också ett smycke. Vi har jättemånga smyckeskunder hos oss. Det är inte så lämpligt för, okej, jo, man kan lagra det i en automation, men sen så ska det liksom piffas och greja och så jättemycket med smycken. Alltså, det finns inte den där vinningen, för de är väldigt små, att ha dem i en automation, för liksom plocket är ganska komplicerat.
Alltså egentligen, ju mer handpåläggning, ja, det är per, exakt, plock, desto lägre värde automation av automationen.
Exakt, ja.
Ja, men det är spännande. Det finns ju liksom 16 sådana drivare, mm-hmm, som, ja, man hela tiden måste ta hänsyn till för varje kund.
Ja.
Så som 3PL så tänker jag att det kan vara bra att erbjuda lite både och, mm, så att, ja, man får flexibilitet.
Exakt. Ja, verkligen.
Men om man är ett Maya Delores som bara säljer kläder, mm-hmm, och bara gör det här,
ja,
då kan det vara bra att betta på bara en sak.
Ja, men då har vi också säsongsvariationen. Är man då ett företag som har en superpeak vid Black Friday och hela julförsäljningen till exempel, eller för den delen, man säljer badkläder och säsongen är bara nu, innan sommaren och under sommaren, och pyttelåg resten av året, då är det inte heller en fördel att automatisera. För då behöver man antingen ha en automation som klarar den vanliga måndagsvolymen, och då blir det för lågt när det väl händer grejer. Eller så behöver man ha en automation som klarar av peak-tiden, och då blir det oftast för dyrt för vanliga volymen. Så det är också en grej. Så väldigt många har ju både automation och båda är manuellt.
Så spännande, jag älskar, ja, den här diskussionen. Och, ja, sen vill jag också lägga till, liksom, det blir så komplext nu, så jag vill bara lägga på fler lager.
Ja.
Jag tänker att det finns ju också olika verktyg då som människor kan ha.
Ja.
Man,
ja,
kan, som du sa, göra manuellt. Ja. Man checkar av,
exakt,
att nu har jag plockat den här produkten.
Mm-hmm.
Man kan också ha en scanner. Man,
ja,
scannar av det.
Mm-hmm.
Man kan, i det här flödet väl också, jag tror Apotea har testat det, har robotar som,
yes,
åker iväg till hylla liksom 612 B17,
ja,
och plockar på sig en Alvedon.
Mm, ja, det går det.
Berätta med lite om de robotarna.
Ja, de är coola, helt enkelt. Nej, men alltså det händer så mycket, verkligen. Det är nästan svårt att gå in på all liksom den automationen, men vi har haft en robot på test hos oss. Det var ju helt magiskt häftigt. Den kunde då känna av, vi bara hade liksom lite random produkter på bordet, och så plockade den en sak, klickade in den och så stoppade den i den lådan, och så blev det en order. Så det är ju otroligt coolt.
Vad kostar en sån?
Ja, man kan köpa, kostar ganska mycket. Jag har ingen peng just nu, men man kan också hyra. Så automation as a service är någonting som kommer fram väldigt mycket nu.
Just det, så man köper inte ett autostore,
exakt,
längre, kanske om 5 eller 10 år,
nej,
utan man hyr in sig, eller?
Ja.
Lisa.
Man betalar, alltså tjänsten finns nu så att man betalar en robot för det den utför. Så man kan säga så här, okej, idag vill jag att du ska plocka 100 stycken lådor. Och så plockar den 100 lådor och så betalar vi per plock då. Eller så betalar man för en stor kapacitet och så får man själv se till att den liksom matas.
Och den är ganska tydlig, för då har vi två tydliga business case. För,
ja,
antingen så har du en människa,
ja,
som är liksom lön plus arbetsgivaravgift, ja, plus,
exakt,
sjukdom och lite sånt,
ja,
som är kostnaden där. Eller så har du roboten.
Mm-hmm.
Och är kostnaden per plock för roboten högre eller lägre än för människan just nu?
Det beror på vilken volym du har. Så har du tillräckligt mycket samma uppgift som roboten ska göra, så att du kan hålla roboten sysselsatt, så till dens maxkapacitet, då är den billigare oftast. Men har du för stor variation, då är människan bättre.
Så kontinuiteten i försäljningen blir sjukt viktig, och då blir det viktigt för er som 3PL att ta in kunder som inte bara pikar på Black Week.
Exakt, så är det ju. Och också att ha kunder då med gärna liknande typ av produkt, eftersom att en sån där robot som kan identifiera produkter och, alltså det finns ett olika typer av robotar. Det finns ju de där robotarna som är väldigt lika människan, och den kan ha olika liksom händer, så den kan plocka olika produkter, olika vikt. Men så finns det också robotar som är lite mer liksom matade på en och samma produkt. Och det kan vara sjukt effektivt, men då blir man liksom inrutad och låst till en viss typ av vara. Och då blir det genast mer kritiskt att hela ens flöde bygger på samma typ av produkt. Så har man böcker, där är böcker, då är det ganska lätt att automatisera, för då är ju böckerna som böckerna är, det finns lite olika storlekar. Men har man beauty, kläder, skor, kosttillskott, alltså alla har ju olika former, färger, liksom, ja, färger spelar kanske inte så stor roll, men vikt, då blir det väldigt mycket mer komplicerat att automatisera.
Just det, återigen, så Adlibris, så för dem så skulle det make sense att automatisera fler flöden.
Exakt.
Och sen har vi kanske ett Amazon som kanske inte makes lika mycket sens för att de är så spridda, men så tänker jag att Amazon kanske har volymen.
Ja,
de kan liksom ha
de klarar nog det. Ja, exakt.
Precis, ett lager per produkttyp.
Precis,
ja. Så då kan de ändå langa in robotarna, så det är också liksom skalfördelar som driver det här.
Exakt, ja, så blir det ju.
Och sen tänker jag att, och återigen, nu är vi bara på plock.
Yeah.
Vi har inte ens gått igenom resten än.
Nej.
Så det här blir ett långt, väldigt spännande avsnitt.
Ja.
Men jag tänker att teknologin här förändras ju så sjukt mycket just nu. Jag kommer ihåg när alla liksom Verdane-bolag, alla mathems och liknande, investerade tungt i Autostore för 5-10 år sedan. Mm-hmm. Och det blev någon slags ny mathemsstandard.
Yeah.
Jag vet inte om Mathem har det nu, men du fattar vad jag menar.
Jag fattar.
Och sen så har det pratats mycket om liksom Apotea och Per Svärdsson som har testat massa olika tekniker.
Ja.
Alltså det känns som att det finns många B2B-SaaS-bolag som säljer liksom de här tjänstifieringen av pack och plock.
Ja.
Och jag tänker att om 5-10 år så kanske allt har förändrats igen.
Så kan det vara, eller så har det inte det. Man pratade ju för 10 år sedan när jag var ny Excel, så var det så här: RFID kommer revolutionera världen. RFID är fortfarande en grej som man kan börja med nu. Det finns ingen som har RFID överallt. Och liksom, det är lite som med AI, att det är en superboom. Och så alla pratar om det, men effekten får vi kanske om 20-30 år. Jag vet inte. Men jag tror att tekniken utvecklas, man ska använda den teknik som används, man ska testa, bla bla bla. Men genombrottet och att alla lager har alla verktyg som man börjar testa nu, det kommer liksom inte ske på många, 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 många år.
Och RFID är ju en ganska enkel teknologi.
Ja.
Alltså det är en sån här grej som man scannar på SL-kortet.
Exakt.
Väl, typ.
Ja, precis. RFID är liksom en liten tag. Så om vi går tillbaka till inleverans, har man RFID på i sina kartonger, så kan man bara köra igenom dem genom en stor båge. Så bara, så är inleveranset klart. Liksom, väldigt smidigt. Det finns, jag har varit på besök på sådana lager, det är ju helt otroligt. Det är ju knappt någon människa på inleverans. Liksom. Det bara åker in i conveyorband, stora lådor, och sen tar någon annan robot och avpalettiserar det. Och liksom, det är otroligt häftigt.
Och det där kanske är lätt liksom för en stor producent som producerar bara det här, som kan liksom stacka upp alla sina lådor med RFID-chip och grejer.
Ja.
Men om man till exempel gör fashion, så kanske man har 30-40 huvudleverantörer.
Exakt.
Som i sin tur har liksom kanske 100 underleverantörer.
Ja, precis.
Och då
så
blir det
man
svårt
en sån här liten del, och då har man väldigt lite att säga till om.
Precis, jag tänker att för ett H&M kanske det skulle funka liksom.
Kanske.
Men för ett Axel Agato som ändå omsätter en miljard, så tror jag det är skitsvårt att standardisera.
Ja, exakt. Så är det.
Just det. Så det finns en övertro på teknologins impact på kort sikt.
Ja.
Men oftast så finns det kanske då en undertro på teknologins impact på lång sikt.
Ja, exakt. Ja. Alltså, vi behöver den ju, verkligen. Så att jag är helt för det. Men jag tror att man ska inte liksom överdriva effekten. För än så länge fortfarande människan jäkligt bass.
Exakt. Och så här var det med blockchain. Och så här är det lite med AI. För AI kan liksom byta bakgrundsbild.
Ja.
Men kanske inte göra så mycket mer just nu.
Nej.
Och så här var det också med RFID.
Mm-hmm. precis.
Vad skönt. Så människan är fortfarande superior.
Puh, ja. Så alla som vill fortsätta jobba med lager, det finns jobb.
Exakt.
Jag lovar.
Ja, men bra. Då har vi liksom gått igenom hela plockförfarandet. Sen kommer ju packförfarandet. Ja. Så man har liksom hämtat 7 olika prylar.
Ja.
Man har kanske lite flux-munskölj. Nu tänker jag på Thea.
Ja.
Sen kanske man har 2 paket Alvedon.
Mm.
Och så kanske man har köpt ett skosnöre.
Ja, precis.
Och så har allt det här plockats. Och liksom personen som jobbar med det här har grejerna framför sig.
Mm.
Själva packförfarandet kan ju också vara automatiserat.
Ja.
Att det är maskin som langar in i en låda, försluter, sätter på shipping label och så vidare. Eller att människan gör det.
Ja.
Vad säger du? Machine versus human gällande pack. Vad tänker du där?
Det beror på vilken kundupplevelse du vill ha. För i packet, det är där som vi skapar kundupplevelsen. Så du börjar med att välja emballage. Vill man ha brandat emballage? Ska det vara en påse? Ska det vara en kartong? Stor, liten? Ja, men you name it. Oftast vill man ha en brandad låda för att det ger liksom ett fint intryck att man känner igen och nu var det från den här företaget jag köpte. Sen öppnar man lådan och då är frågan, okej, vilken liksom effekt vill man få då? Är produkterna liksom i centrum, då behöver man inte göra så mycket lullul. Och då är automation väldigt bra. Så då kan man liksom ha en snygg låda eller snyggt lock eller vad det nu är. Och så bara matar man ut produkter.
Lyko och Apotea.
Ja. Har man däremot en svindyr sak eller att man vill liksom överträffa produktvärdet med ännu mer, då kanske man liksom viker in saker i silkespapper, man lägger in en liten fin lapp, man tar ett gratis prov av någon hudkräm och så skriver man tack så jättemycket för att du köpte min order och så packar man ner det. Då behövs ju människan. Det ena är mycket dyrare än det andra. Jag tror man förstår vilket.
Precis, och det här är ju en kostnadsdrivare för varenda extra aktivitet som man vill lägga till. Alltså till exempel 1, silkespapper.
Ja.
2, klistermärken som håller ihop silkespapper. Ja. 3, ett vykort eller ett kort eller liksom, kanske orderinformation.
Ja.
Och ett välkomstbrev eller något härligt som läggs in i ett envelope, kommer inte ihåg vad det heter. Kosta extra. Och sen så kanske man vill langa in klistermärken också.
Mm-hmm.
Och då kostar det plötsligt 17 spänn extra per paket som skickas.
Ja, så är det. Men det kan ju vara värt det. Det beror på vilken kund man har, vilken logistik man har, vilken produkt man har. Om man säljer man en produkt för liksom flera tusen, ja, men då kanske det är värt det att göra den där lilla extra kärleken. Vi har till exempel en smyckeskund där man till och med lägger in en chokladhjärta. Liksom. Det är verkligen extra allt. Men då blir väl också upplevelsen när man öppnar extra allt. Så det är ju mycket. Men även om man tänker att man bara matar ner produkter i en låda för att det ska vara helt effektivt, så en liten grej som att sätta produkten åt rätt håll med liksom framsidan upp, det är ju också en wow-känsla, för då känner man också wow, här var alla mina fina produkter istället för att nedkasta det. Så det finns ju mycket saker man kan göra även i det mest effektiva flödet.
Och kartongerna då? Alltså jag tänker att olika kartongdesigns tar olika lång tid att vika. Vad tänker du där?
Herregud. Det vanligaste man tänker som e-handlare när man är ganska ny, då tänker man så här, men ta en standardlåda och så kör vi en brandad tejp. Det är ganska vanligt. Man tänker att man har massa kartonger, man viker upp och så har man en tejp som man rullar över. Det tar sjukt lång tid. Det är inte effektivt.
Berätta.
Ja, men först måste man vika upp varje låda. Så måste en person tejpa fast botten och så måste man tejpa fast toppen. Det tar onödigt mycket tid. Om man har en kartong som man bara viker upp det. Nu ser inte ni som bara lyssnar på podden, men liksom, man kan vika upp en kartong och så fälls botten ner. Och så har man ett lock med en liten tejpremsa på sig. Och då bara viker man ner, fäller ner, tjup, smack, smack. Det går ju mycket fortare.
Exakt, en kartong med autovik.
Exakt, ja.
Det effektiviserar processen jättemycket.
Ja, verkligen.
Men om man ska liksom balansera kundvärde med effektivitet, vad tycker du är liksom go-to-grejen för ett direct consumer brand sett till kartong och tejp och värde som man ska langa in i själva logistikupplevelsen?
Ja, alltså jag hade ju tänkt så här, okej, vad kostar minst, vad är mest effektivt? Och så skulle jag sminka på den lite grann och göra kanske. Just nu vi har en packautomation till exempel. Det är sjukt effektivt. Det är jättemånga lager som har det. Man får ner volymen, minskad luft och allting. Det blir väldigt effektivt att plocka.
Vad händer där?
Då plockar man, för första så plockar man i rätt kartong. Så man plockar i den riktiga slutlådan. Och sen så sätter man de färdigplockade kartongerna på ett rullande band och så åker det ner in i en maskin som mäter då den högsta punkten, viker ner lådan, sätter på ett lock, och det kan då vara brandat lock, och så åker det lite längre fram och så plupp, åker det en fraktsedel på.
Just det, så då måste man snacka med sin logistikpartner,
ja,
och efterfråga specifikt det här, för det kanske inte är någonting som ni pitchar till era kunder.
Jo, gärna. Dels så effektivitet, ja, men det som ger det mest är ju kapaciteten. Den har sjukt hög kapacitet så att man får ut mycket mer order per timme.
Men jag tänker att den vanliga diskussionen mot leverantören, nu pratar vi nästan lite kravställning, är att jag vill ha det billigaste priset,
ja,
och jag vill göra så här.
Ja.
Så du får liksom en pdf, så här vill vi packa, och det känns för er som att ingenting annat gäller.
Ja.
Och sen skickar du ett pris och så tar vi in fem olika priser från fem olika PPL-er,
ja,
och så kollar vi vilken är billigast.
Ja.
Och det är en bättre diskussion att ha gentemot er.
Mm.
Så här, kan vi tillsammans utveckla en effektiv process? Kan,
ja,
vi lära oss,
exakt,
hur vi ska gå tillväga, ja, för att liksom kombinera effektivitet och kundvärde?
Verkligen, så är det. Alltså dialogen är super, super duper viktig. Och också det kan vara så här, man tänker att bara för att man gör en sak nu, man stoppar ner lite lådor, ja, vad det nu kan vara. Det är det enda sättet som man kan uppnå samma kundnytta och samma kundupplevelse. Men det finns ju massa sätt man kan göra det. Så det bästa är ju när man får vara med och påverka och hitta liksom en smidig lösning. Så att det blir streamlinat till en viss gräns. Men också så mycket liksom det specifika varumärkets känsla in i paketet.
Just det. Och vad mer gällande pack har vi inte snackat om. Jag skulle också vilja veta hur robotarna ser ut där.
Mm.
Så du får liksom, vad har vi glömt och hur funkar sista bossen-robotarna inom packförfarandet?
Ja, om vi börjar med människan då och den manuella, så A och O är att ha ordning och reda. Man har en packstation, det ska vara framtaget, olika storlekar på lådor. Om man nu har silkespapper och produkter som ska i, det ska vara märkt, det ska vara snyggt, ordning och reda, streckkoder på i sitt VMS-system eller liksom, ja, IT-systemet helt enkelt, så ska det stå så här, in med en e-mail-lapp, i med det så man inte kan missa någonting. Det ska vara plätt lätt att göra rätt.
Standardiserat.
Yes, även om det är massa sådana här VAS-produkter, alltså value-added service-grejer, så ska det liksom vara lätt att komma ihåg alla grejer. Så det är väl det första liksom när det gäller ett effektivt pack, rent manuellt. Sen kan man ju då ha en robot, och då kan man ha en robot som är som en liten människoarm. Som då tar från packlådan, lyfter ner produkten, skannar den, lyfter ner den i rätt låda. Och då ska ju den lådan gärna vara liksom redan färdig uppfälld. Så då kanske det finns en annan robot någonstans som har fixat lådorna. Så det är ordning och reda, fina lådor. Och så tar den här plockpackroboten och plockar i produkterna, skannar av dem och sätter dem gärna då på rullbandet och in i en pack. Automation, alltså en förslutare helt enkelt.
Och sen en fraktsedelsrobot som smackar på,
ja,
en fraktsedel.
Exakt. Det är oftast med i själva packautomationen. Så
just
det, är
det.
Inte
men det här är lite olika nischade robotar. Alltså,
ja,
de kan inte dra hem och liksom laga risa och malta till middag till familjen så att säga. Utan
de
gör ju
ändå
en smal aktivitet och det är,
ja,
det de gör jävligt bra.
Ja.
Dygnet runt.
Ja, men den roboten vi hade på besök, den på en timme så lärde den sig en ny uppgift. Så den skulle man ju kunna flytta runt på lagret. Sen skulle man kunna säga så här, ja men tjena tjena, nu får du packa en timme. Och resten av tiden får du palletisera en pall med paket. Och en tredje timme så får du plocka batchettor typ.
Men åker den vidare själv då?
Ja, man,
eller måste man fysiskt flytta den?
Just den måste man nog fysiskt flytta, men det finns ju de som snurrar runt själva. Som en, som en människa. Ja.
Men det är inte så att de kan lära sig fler saker själva också? Alltså att de så här, ja men nu kör barnen till förskolan och...
Ja, det hade ju varit drömmen om man hade en sån. Men nej, man får ju säga åt dem vad de ska göra. Man får det.
Men om 10 år då?
Ja, då
alltså,
vart
tror du det här flödet är någonstans?
Ja, men så jag har sett de lager då där det finns självkörande robotar som åker till packstationer och plockstationer och överallt. Och det är ju sjukt häftigt och det är nog framtiden där. Sen finns ju de som redan är där nu. Och de lär ju bara bli ännu mer så kallade black boxes utan människor och liksom helt automatiserade, skulle jag tro.
Just det, och då är det typ att en robot kan göra fler tasks och också välja task själv.
Ja, det skulle inte vara helt omöjligt om vi får det framåt.
Om 50 år då?
50 år?
Alltså nu snackar vi liksom 1974.
Exakt, jag måste liksom förstå hur det ser ut då. Då ligger jag på playan när jag är pensionär och ja, det är bara robotar som gör allt, tror jag.
Tror du det? Allt på lagret?
Människor, nej, alltså inte det är typ... allt, men väldigt, väldigt, väldigt mycket, tror jag.
Hur tror du de ser ut?
Som robotar ser ut. jag tror inte de bra ser mer jag tror inte de ser mer människoaktiga ut än robotarna ser ut nu, utan de är ju liksom designade för att göra sin uppgift. Sen behöver de ju inte se snyggare ut.
Alltså vilken sjuk tanke då. Nu är vi liksom inne, vi touchar vid liksom hela AI-problematiken.
Ja, exakt.
Och eller problematiken, alltså det finns ju massa möjligheter med det. Men så ser jag framför mig att det är liksom en interim vd som är robot på Bonnver som manager liksom 60 robotar som springer runt och tar emot och skickar iväg och fixar och donar.
Otroligt coolt ju.
Och sen kanske han har access till internet. Så den här roboten börjar liksom smida planer.
Ja, herregud.
Vad tror du roboten smider för planer?
Ta över världen. Nej, där kanske vi inte riktigt där var, men det hade ju varit coolt. Men jag tror ju att människor behövs för just hjärnkapaciteten. Det tror jag.
Ja, vi får se.
Jag hoppas.
Vi kör till avsnitt sedan om 50 år.
Ja, vi får göra det.
Ja, men kul. Nice liten avstickare. Sen måste vi snacka såklart om hela outbound-processen. Ja. Så produkten är försluten.
Yes.
Vi har ett paket, vi har en label som sitter på produkten. Och sen så har man ju sett de här stora, vad är det, liksom korgar där liksom man langar in en massa paket. När jag var hos er så såg jag Kaja i en massa olika sådana korgar. Och då är det såklart en korg per leverantör. Så då gissar jag att liksom i den här ska till Best, den här ska till Bring, den här ska till DHL, den här ska till Schenker.
Så när paketet är förslutet så måste det sorteras till rätt speditör. Och då har vi ett sorteringsverk, så det rullar på bandet, så är det en kamera som läser av den och så pluppar det ut åt rätt håll. Och då har vi några korgar, som du säger, som är till Budbee och Instabox och alla vad de nu heter. Ska du utomlands till exempel så åker du ner på en annan bana och behöver det plockas på pall och lite andra liksom regler kring de transporterna. Så det är lite olika, och även om det är känsliga produkter eller för tunga saker. För man kan ju inte kasta ner en gigantisk tung sak bland massa små paket. Då går ju de sönder, så man får liksom vara lite försiktig där. Så man sorterar när en pall är full eller en sån här vagnkorg är full, så åker det till outbound som då är utleveransområdet. Hos oss är det samma, men det kan lika gärna vara olika. Och så ställs det i snygga fina rader per speditör, och så kommer speditörerna och hämtar upp produkterna och så skickas det ut.
Och då har ni kommit överens med en speditör att de kommer den här tiden, de kommer den här tiden, och de har liksom sina körscheman.
Exakt.
Så att allt som plockas och packas innan en viss tid kommer att gå iväg samma dag.
Ja. Vi har ju en cut-off-tid mitt på dagen, och så har vi en garanti på att alla order som har kommit in innan den tiden kommer skickas ut samma dag. Så då plockar vi. Och så kommer alla speditörerna på eftermiddagen. En del kommer till och med två gånger för att hämta upp första batchen och sen andra, beroende på hur stor volym det är. Ja, och så skickas det ut.
Och när det gäller leveranser utomlands, liksom sorteras de per land?
Per land och per speditör. En del ska till och med sorteras på postnummer om det finns. Så det är lite olika.
Okej.
Okay. Ja, det beror på vem speditören är, hur kraven är där.
Och det här sorteringsförfarandet är hos er automatiskt, har jag sett, det vill säga att det finns ett rullband?
Ja, semi-automatiskt ändå. Okay. Så själva sorteringen är automatisk, men sen så det som ska då utomlands eller är för tungt för de här korgarna, det har vi nu en människa som går och liksom sätter på rätt pall.
Just det.
Men man får själva sorteringen, så man, det åker ner i en gång, och så, då vet man att den här gången är Bring utomlands, och då liksom ser man till att det fylls på ett klokt sätt.
Just det, och hela logistikförfarandet är det som kostar pengar. Alltså nu har vi liksom gått igenom massa processer hos en logistikpartner, en 3PL eller om man själv har ett eget lager. Mm-hmm. Och det här är ganska mycket staff liksom. Ja. Och sen så ska produkten ju skickas hem till slutkonsumenten med ett Schenker till exempel. Ja. Och det är där det kostar pengar. Mm-hmm. Man har ju upphandlingar då gentemot fraktbolagen i Ibland så kan man joina era fraktavtal till era Schenkers, DHL och Brings och så vidare. Som 3PL då. Eller så kan man signa själv.
Ja.
Men hur ser liksom kostnadsfördelningen ut sett till speditör kontra 3PL? Alltså
den
för e-handlaren.
Alltså generellt sett så kan vi som 3PL erbjuda billigare priser eftersom att vi kan erbjuda större volym till speditörerna och då får man ner priserna. Och ju fler kunder vi har som joinar våra avtal desto bättre prisbild blir det. Men sen kan man vara en gigantisk e-handlare med världens kändaste varumärke som speditörerna vill ha själva som kund och då kan de gå ner betydligt lägre. Så det är olika.
Exakt, och generellt så är ju logistikkostnaden för en e-handlare runt 10-15% av net sales.
Mm-hmm.
Och det här är liksom speditör plus lagerkostnader, typ 3PL och liknande.
Precis.
Och då tänker jag att ett Lyko, som ju inte bara skickar sina egna produkter utan också säger till andra e-handlare att tja, vi har ett lager, det är ganska effektivt, ni kan joina, så kan de få upp sina egna volymer och därmed få ännu högre effektivitet och ännu fler skalfördelar och få ner logistikkostnaden ytterligare.
Verkligen.
Och hur viktigt är skalfördelar?
Väldigt viktiga. Alltså det är ju, för det första, har man en liten volym så blir det liksom onödigt att ha många olika fraktavtal. 59% av konsumenterna vill välja själv vilket frakt, eller liksom hur varan ska komma till en som man vill bestämma. Ah, den ska ta ombud, den ska till en box, den ska hem och så vidare. Och är man liten eller har liksom inte tillräckligt stor volym så blir det liksom bara dyrt att erbjuda många olika fraktsätt. Så ju större man blir slash ju mer man kan nyttja andras volym desto bättre blir det ju.
Men till en viss gräns gissar jag. Alltså ett lager kan inte vara 17 gånger 25 kilometer stort liksom.
Nej.
Så vart tar det stopp?
Alltså, så har man ett så stort lager så skulle jag gissa att man antingen har det sjukt automatiserat till slut eller så har man speglingar utav samma sak och då, alltså man har flera stycken olika inleveranser, flera stycken olika plock och pack och då finns ingen gräns på hur stor ytan är egentligen.
Just det, så då är det egentligen flera lager i ett lager.
Ja, exakt.
Det vill säga att det finns liksom inget syfte i att, utan det tar stopp någonstans.
Exakt,
där man kan hantera liksom X kunder på ett effektivt sätt.
Precis.
Och då kanske man bygger en till kåk bredvid.
Ja, exakt.
Spännande, det vi inte snackat om än är ju det som för många e-handlare är pain in the ass, som är...
Jaha,
returer.
Ja, usch ja.
Vad tänker du gällande returer?
Ja, men snälla, se till att kunden köper rätt från början. Skippa returerna, det är väl min personliga åsikt. Men jag förstår också att man vill ha möjligheten att prova storlekar. Ibland blir det fel och då behöver man returnera. Ja, då gäller det att ha en tydlig returpolicy. Streckkoder på produkterna så man kan sträcka in dem snabbt som tusan och förstå vad är det här för produkt. För att kommer man till ett lager så behöver man snabbt identifiera vad det är för någonting. När en retur, om vi pratar nu kläder till exempel, som ju är det alltså största retur, har största returer procentuellt, så gäller det att först skanna av den, man ska lukta på dem. Det är ju en verkligen objektiv sak. Luktar det här gott? Luktar det svett? Luktar det något annat? Så man luktar, man kollar, det kan vara fullt med katthår men den är hel och ren. Ja, men då får man ta och stå där och rolla bort katthåren. Ibland kan det vara knyggligt som tusan, men hela och ren, då får man stima dem. Det beror lite grann på vad e-handlaren själv har valt man ska göra med returer. En del har ju sagt alla returer till våran outlet, skitsamma om de är hela, rena, trasiga, smutsiga. Det ska till outleten, allt går att sälja där. Medan andra vill snabbt som tusan få in dem till plockhyllan så vill de bli säljbara. Och det blir ju livsviktigt om man har en affärsidé som bygger på dropp. För då blir ju den droppet liksom gammalt om några veckor till exempel. Och då blir det jättesvårt att sälja den där returvaran. Så det är kritiskt, men pain in the ass och vad mer säger man?
Och det där är ju ett hot topic.
Ja.
För att det har ju funnits flöden som går till Estland, som är väldigt långt bort för en svensk e-handlare som kanske först sålt produkten till Italien och sen returneras den till Estland för sen skickas tillbaka från Estland till Sverige.
Ja.
Och det har man ju returhantering, enbart returhantering i liksom ett lågkostnadsland där labourkost är lägre för att spara pengar.
Mm-hmm.
Sen så har Boozt gjort som så att de har ju stängt av vissa kunder som har returnerat för mycket.
Exakt.
Och jag vet ju själv, alltså, eller så här, kunskapen hos slutkonsumenten kring det här är ju väldigt låg.
Ja.
Och det här gör ju att man får hem inte bara knöggliga och katthåriga produkter, nej, utan också paketen och hur de försluts kan vara liksom insane. Med så här, 17 paketrullar runt ett...
Men det är ju jättekul. Man kan få ett paket på returen som är liksom en ICA-plastpåse med silvertejp 7 gånger om och sen en fraktsedel på. Det är fantastiskt vilken påhittrikedom slutkunder har helt enkelt när det gäller att returnera produkter.
Och det blir svårt att öppna den då.
Exakt.
Utan att liksom använda en kniv som skär i produkterna och liknande.
Exakt.
Och det där har liksom börjat standardiseras lite. Mm-hmm. Delvis alla B2B-SaaS-bolag som erbjuder returtjänster. Då kanske kunden printar en PDF med exakt de produkterna. Mm-hmm. Ni skannar PDFen istället för liksom varje produkt. Det finns en effektivitet.
Vi skulle ändå skanna alla produkter för att se att det är rätt produkt. Men ja, det kan effektivisera. Men de där mjukvarubolagen, de är mest till för att effektivisera för slutkunden, skulle jag säga.
Just det. Okej. Men det brukar också vara väldigt tydligt nu för tiden att använt det befintliga emballaget för punkt.
Ja,
så att man inte skickar tillbaks en ICA-påse med 17 silvertejp runt.
Absolut, så är det ju.
Och hur kan man påverka det här flödet som e-handlare? Kan man göra någonting överhuvudtaget?
Ja, men jag skulle verkligen uppmana att analysera vad det är för retur man får in. Be om en returorsak och verkligen grotta ner i den datan man får. Är det för att storleken är knasig? Ja, men se till att information finns om storleken. Var det fel färg? Ja, men då har man lärt sig till nästa gång. Då ska vi inte göra den färgen för det blev fel. Ingen vill ha den. Det beror på vad det är för någonting. Men liksom analysera datan och kom till rotorsaken så att det blir mindre returer.
Och jag tänker liksom 2017, e-handlarna skete det här. Man mätte ju knappt sin returfrekvens. Det fanns liksom...
Gratis returer,
det var liksom högkonjunktur, låga räntor, mycket pengar i industri. Det var okej att gå med förlust. Idag är medvetenheten hos e-handlarna mycket, mycket högre. Ja. Och det kanske också är en drivare till varför den fysiska butiken är liksom högre rankad idag än för 5 år sedan. Det vill säga, i den fysiska butiken så slipper du hantera den här returerna på det här sättet.
Exakt, verkligen. Ja, men jag såg också något tips om att man kan, för att effektivisera returerna, ha så kallade shelf-return-platser. Alltså där man som kund kan gå och returnera sin produkt helt själv. Det behöver inte vara en butik, men att man kan ha ställen där man gör det så att det blir perfekt från början. Så att det finns mycket att göra, men det är lättare sagt än gjort, det ska man säga. Plus att, som sagt, det finns väldigt många olika sätt att hantera returer. En del vill laga dem för att sälja dem vidare, en del vill liksom rea ut dem. Så att det är olika.
Och när det gäller automation då, vad kan man göra automatiskt i returprocessen?
Ja, först och främst se till att produkterna har streckkoder, för då kan man automatiskt läsa av produkten. Det är liksom the basic. Men sen kan man ju ha en robot, sorteringsverk som sorterar ut produkterna som kan läsa av, okej, den här produkten hade fel kod XYZ, då ska den åt det hållet i lagret. Den här produkten ska tillbaka till hyllan och så körs den till hyllplatsen, och så kan man ju ha en robot då som sätter in den i hyllan så att det blir rätt. Ja, det är väl det som jag skulle säga, robotar, men också liksom band som sorterar produkterna.
Just det. Och nu kan vi liksom blicka tillbaka på allt vi har snackat om. Och det vi jämfört väldigt mycket är ju liksom automation kontra inte automation. Så jag skulle bara vilja veta lite när det gäller liksom slutkundsnytta. Då tänker jag på e-handlaren. Alltså e-handlarens nytta sett till automation kontra manuell hantering hos sin logistikpartner. Hur ser du på det? Alltså vilken nytta kontra icke-nytta finns det i automation för e-handlare?
Alltså, det finns jättestor nytta där människan inte räcker till. Så har man tillräckligt stor volym och människan inte räcker till av någon anledning, då ska man automatisera. Eller för den delen, om ytan inte räcker till där lagret är, då är automation att föredra. Och då ger det en nytta. Gör man automation för skojs skull, för att det är coolt och ballt, då gör det ingen nytta.
Mycket bra svar.
Ja.
Och när det gäller ett lager, och så sitter man och skruvar och förbättrar och fine-tunar hela tiden. Alltså, hur optimerar man den här maskinen som en interim-vd på Bonnier? Hur går man tillväga för att förbättra det här konstant?
Man kollar var det gör ont. Och så börjar man där. helt enkelt.
Hur känner man det?
Där det kostar pengar eller där man får klagomål eller vad det nu kan vara. Det kan vara interna. Ofta så hittar man ju, som alla mina kollegor på lagret, de hittar ju saker hela tiden som man kan förbättra. Så vi har ständiga förbättringar, tavlor där vi liksom sätter upp idéer. Men annars så, om jag tar på mig med liksom konsulthatt, så ritar man upp så här i nuläget. Var kostar det mest pengar? Var tar det mest tid? Vilket flöde får vi ont i magen av? Vilket kan vi inte sova om nätterna för? Okej, ja, men det är det här flödet då. Men då börjar man grotta. Okej, hur gör vi det här? Hur vill vi att det ska funka imorgon? Vad behöver vi göra för att det ska bli bättre? Och så gör man det liksom.
Så det är konstant en massa olika business cases, ja, som man prioriterar.
Ja,
så
precis.
Ni försöker också räkna på att liksom, om vi flyttar den här, ja, grejen hit, så går man 70 meter kortare och då tror,
exakt,
vi att det skulle ha de här effekterna i helheten.
Precis, exakt så är det. Och vi har ju liksom lyxen att kunna göra det här tillsammans med våra kunder, så vi, för oss är det väldigt viktigt att vi blir som en partner med kunderna, att vi är lika stor del av kunden som kunden är del av oss. Så därför har vi till exempel nu börjat med att göra så kallade hälsochecks till kunder, så man kan gå in och se, med våra ögon titta på, okej, den här kunden har så här mycket lager, så här många hyllvärmare, så här ser slingan ut, så här mycket vasprodukter har vi. Ja, men då kan vi dra ner er kostnad på det här sättet, eller vi rekommenderar er att sälja ut de här produkterna eller göra någonting där, för att det bara kostar pengar för er och så vidare. Så att vi försöker hela tiden att vara den där bollplanket rent logistikmässigt, och det kan man säga är en stor skillnad som har skett. Förut när man använde 3PL så var det liksom, åh, logistik, fan vad tråkigt. Jag bara säger att någon annan gör det. Och man brydde sig inte så mycket. Men nu är ju logistiken liksom en kärna i verksamheten. Så nu förväntar man sig mycket mer att sin 3PL-are kommer med förslag och ligger framkant och hela den biten. Och det tycker vi är svinkul.
Och jag tänker att likt ett Shopify,
ja,
kan presentera att, hörru, du har inte gjort det här mejlet i din mejlautomation,
ja,
så kanske ni hjälper era kunder med liknande saker. Men
precis,
jag tänker också att det där skulle också kunna automatiseras. Alltså,
ja.
Det där är en möjlighet kanske, en affärsmöjlighet för ett B2B SaaS-tjänst.
Ja.
Det finns ju en massa nischade B2B SaaS-tjänster för returhantering och så vidare. Men en,
ja,
som är så här till för logistikoptimering. Vilka,
ja,
produkter är hyllvärmare?
Precis.
Vilka produkter borde du sälja av,
ja,
här framöver, och liksom, vilka flöden kan man effektivisera kontra en massa benchmarks,
precis,
som säkert finns på hur man ska gå tillväga för att plocka grejer till exempel.
Verkligen så. Vi har ju av den anledningen en kundportal som heter Insights, som ska ge just insikter till våra e-handlare för hur sin logistik ser ut hos oss. Så där får man lite sådana rekommendationer, men också kan man se daglig status, vad vi skickat idag, vad vi inte skickat idag och så vidare.
Spännande. Och hur får man en relation med en 3PL-are att bli riktigt bra? Alltså, hur kan vi liksom maxa ömsesidigheten i våra relationer?
Man pratar och pratar och pratar och pratar. Ja, men det är liksom konversation, det är ju det som är grejen. Man bygger en relation med varandra helt enkelt, och är transparenta och berättar, men det här har vi framför oss, vi ska in i den här marknaden, vad kan ni göra då till exempel? Jätteviktigt att man har den här liksom kommunikationen om kampanjer och liknande, för att ja, det ena ger ju det andra liksom, så att prata.
Kommunikation.
Mycket. Ja, verkligen.
Precis, och där tänker jag att där kan man ju standardisera att en gång varannan vecka,
ja,
så kör vi ett 30-minuters call, bara,
precis,
för att uppdatera på några basic KPI-er.
Exakt.
En gång i kvartalet så kör vi en halvdag där vi besöker er på förmiddagen,
ja,
och så käkar vi lunch efteråt och diskuterar,
exakt,
hur man kan förbättra.
Ja.
Och det är ju lätt att bara så här, jag pallar inte det här,
nej,
ta hand om skiten, jag vill göra annat,
ja,
som e-handlare.
Ja.
Och istället så ska man liksom,
så
nummer,
hej,
ett, sätta finger på vilka flöden är viktiga för mig. Ja, men produktion och logistik,
precis,
och kundtjänst och liten. Och sen två, hur kan man liksom på regelbunden basis recappa till de frågorna, mm, för att maxa kontrollen?
Precis, exakt. Och jag tänker att ofta så har man liksom e-handlare någon slags tillväxtmål eller någon plan och så vidare. Och om man inte känner att man vill liksom ägna massa tid åt logistiken, så är det mest viktiga man kan göra att berätta sin tillväxtplan för 3PL-aren, för då kan man liksom själv bygga upp så att vi kan se till att vi har kapaciteten för den där kommande piken och så vidare. Och så vidare. Så att ge information, så behöver du kanske inte analysera ihjäl dig, för det kommer vi göra vad gäller de fysiska flödena. Men ja, jag tror att det är väldigt viktigt att dela med sig.
Precis, så en sak vi inte har snackat om är kopplat till det du säger, det vill säga hur många människor ska ni ha som heltidare på lagret?
Exakt.
Och hur många hyr ni in utöver det? Och ska de jobba kvällstid eller helgtid? De kostar lite mer kontra vardag och så vidare.
Ja.
Och det är liksom någon slags risk kontra värde hela tiden.
Precis.
Alltså det måste vara så svårt att göra det som du gör, mig.
Ja, det är tur att jag har många kollegor som är duktiga. Så är det ju. Nej, men det är ju komplicerat. Och det är också så här, som är Black Week, alltså vi har ju en hel, det har ju verkligen gått upp i Sverige. Och vill man liksom nå samma prestation på lagret som man gör en vanlig tisdag i februari på Black Friday, ja, men då måste man ju skala upp något otroligt. Och vi har ju, ja, vi är 50 stycken heltidsanställda på Bonver Logistics, och så har vi ett antal inhyrda på månadsbasis, och så inför den här så ökar vi ju liksom lavinartat, då är vi ju flera hundra gånger det vi är i vanliga fall, och det ger ju en såklart stor komplexitet och svårighet att få ut allting i tid, men det ger också att man behöver kunna ha den här flexibiliteten som man får av att kunna öka på antalet huvuden till exempel på samma vis.
Jag förstår. Så kul. Och, men jättetack för att du tog dig tiden att komma till poddstudion. Om du ska säga en sak till som du rekommenderar till poddlyssnarna gällande det här, vad skulle det vara?
Var nyfiken, intressera dig och säg hej. Jag skulle tycka det var svinkul, eller jag tycker det är jättekul när jag får frågan på att bencha mot sin någon annan 3P eller man har. Jag tycker frakterna till Tyskland är så himla dyra hos oss. Vad har ni för priser? Ja, men vi delar jättegärna med oss. Har man sitt eget lager och vill veta hur man ska streamlina den, säg hej. Vi kan säkert bolla någonting över en kaffe. Så våga prata lite mer, tror jag.
Bra tips. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
LinkedIn.
Bra, då kommer vi länka den i show notesen också.
Top.
Och om du fick rekommendera en person till podden, vem skulle det vara?
Alltså jag skulle tycka det var så intressant att lyssna på Amelia Widell, som har Mellimell, som är de här prickiga, fantastiska sofforna. Jag förstår inte hur hon gör rent logistikmässigt, för hon har soffor på lager för leverans dagen efter. Det är helt otroligt. Ja, allt på nätet.
Du får supergärna göra intro om du
jag
känner henne.
Jag kan inte, men jag vill jättegärna lyssna.
Ja, och då ska jag jaga henne, för
ja,
det vore superkul att ha med henne. Och
verkligen.
Syskonpacket med ju... Ja, men de är ju minst sagt mäktiga i sina respektiva industrier.
Yes.
Så det är superkul.
Och, verkligen.
Tack igen för att du tog dig tiden. Vill ni komma i kontakt med mig, så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmas Bänge, så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app. Om du gillar det vi gör, ge oss en 5-star rating i Podcaster, 5-star rating i Spotify och en tumme upp på YouTube. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform. Gå in på juni.co, alltså juni.co. Där så kan ni fixa pengar. Det vill säga, om ni vill köpa in fler produkter, om ni vill ha mer pengar till marketing spend, så kan ni fixa krediter via Juni. Ni kan också ha stenkoll på likviditeten, tracka likviditeten, forecasta likviditeten. Man kan ha stenkoll på sina utgifter och intäkter genom att skapa en massa digitala kort och sådär. Så missa inte det här. Det är typ som en bank och en CFO specifikt för e-handlare. Gå in på juni.co för att läsa mer. Jag vill också tacka Mikael Edars som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00.
Hej!
Mycket bra.
Mycket bra. Kändes kanske lite rörigt. Men jag hoppas att man hänger med.